Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Da får vi ta det at vi slår opp i Bibelen. Og da kan vi først slå opp i Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 28 og 29 skal vi lese. Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 28 og 29. Og så, ja. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Og så sier Paulus at for å nå det her målet så arbeider jeg og kjemper i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Og hvis du da går til Titus kapittel 3, og så skal vi lese vers 14. Titus kapittel 3 og vers 14. Og der står det: «Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så livet deres ikke skal være uten frukt.» Og så skal vi ta med oss ett vers til i innledningen her, og det er Romerbrevet kapittel 12 og det første verset der. Romerne 12 og vers 1. «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Den første som vi leste om, altså der Paulus sier at han arbeider og kjemper med Guds kraft for å føre hver enkelt fram til modenhet, den har et sånn personlig fokus, ikke sant? Den er opptatt med hjelpe hver enkelt fram til modenhet. Det neste verset som vi leste ifra Titus, der sier han at også våre folk må lære å hjelpe til der det trengs. Den har et sånn fellesskapsfokus, ikke sant? Først er veldig sånn, det er personlig utvikling. Du skal bli det Gud har kalt deg til. Du skal vokse opp til modenhet. Neste er at vi har noen behov, vi har noe som må gjøres. Og også våre folk må lære seg å hjelpe til. Ikke utifra bare gave og utrustning, men der det trengs. Ikke sant? Sånn veldig praktisk og fellesskap. Noe som må løses, så vi må hjelpe til. Og det siste verset som vi leste fra Romerne 12.1, det er på en måte en sånn nøkkel, det kobler de her to tingene sammen, når han sier det at de praktiske tingene, altså vi skal bære kroppen fram, og kroppen representerer her tida vår, det representerer pengene, det representerer evnene våre, det representerer oss. Vi skal bære det vi har framfor Gud som et levende og hellig offer til glede for Gud. Og så sier han at det skal være vår åndelige gudstjeneste. Så her kobles de her tingene med modenhet, med det som har med å vokse, det åndelige perspektivet, kobler Paulus her sammen og sier at de her to tingene er ikke adskilte, men de henger sammen. Og det er nettopp den her sammenhengen å få koblet ting sammen som vi skal bruke litt tid på å snakke om i dag. Så vi skal se på tre ulike sånne, om jeg skal kalle det motivasjonsfaktorer eller måter å tjene Gud på, i hvert fall perspektiver rundt det med å tjene Gud. Det går på det nådegavebaserte, tjenestebaserte, og det går på det som er oppdrags- og kallsfokusert, og det går på det som er behovsfokusert, ikke sant? Tre ulike sånne perspektiver utifra hvilket kall nådegave du har, utrustning du har som er motivasjon til å tjene Gud. Det kommer utifra det at du har, nå ble jeg litt sånn, at vi har et sånn kall og du har et oppdrag som skal løses, og det siste er det her med at at du har ser behov. Så de tre tingene skal vi se lite grann på i dag, og så skal vi summere det hele opp med en sånn konklusjon mot slutten. Så nu ska vi se om teknologien står med bil. Det virker. Jo, det är bra. Så Paulus säger i 1 Korinterbrevet kapitel 12 och vers 8-10 att vid en och samma ånd så blir det gitt en att tala visdom, en annan att förmedla kunskap, en får speciell trosgave, en annan får nådegave till att helbrede, en får kraft till att göra under och en får gave till att tala profetisk och en annan till att bedöma onda och en annan olika slag av tungetal och en annan får tydning av tungetalet. Ikke sant? Det här känner vi till, uppramsningen av de ni nådegavan som Paulus beskriver här. Och där vi de som är nådegave fokuserat och tjänste fokuserat, motivationen i det, så finner man ut vilken nådegave det har. Vilken uppgave det har utifrån den nåde som Gud har gett mig. Vilken gava är det den helige ande kommer och ger mig som jag kan tjäna med. Som jo alle sammen, de her er viktige ting, og imellom oss så er jo kanskje de mest fokuserte tingene det er å tale profetisk, vi er opptatt med helbredelse, og vi er ganske kjent og opptatt med kunnskapsord. Det er kanskje de tre gavene av det her som vi ser mest i bruk i menigheten her. Kommer du til andre menigheter, så kan det være tungetaletydning. Jeg vokste opp i pinsemenighet, der var det tungetaletydning, var liksom det som stort sett var fokus på i nådegavebruken der. Men Paulus beskriver her ulike nådegaver og oppfordrer oss til å søke dem. Så mange har en veldig sånn driv utifra det, at man søker etter nådegaver, og tjene ut ifra det. Og det er veldig bra. Eksempler på det kan være folk som driver med forkynnelse, det kan være lovsangsledere, det kan være at man er ivrig med, sånn som Håkon var i dag og profeterte jo og snakket jo også inn i det som vi snakker om her nå, sånn at vi ser at Gud taler inn i de her tingene i dag. Huskirkeledere kan jo være både praktisk, men også en sånn som man opplever og fokusere på at man er kalt til og har en nådegave til noe spesielt. Da. Men nøkkelen til de her versene, det ligger egentlig i de versene som kommer over der, der det står at det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme, og det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Og så hør på det her, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, sånn at det tjener til det gode. Så Paulus understreker før han kommer med det her, at Gud gir oss ulike nådegaver. För att vi inte ska bli individualister, för att vi inte ska bli bara upptatt med det ene, att det handlar om min tjänste och om min nådegave, så underviser Paulus oss och ger oss de här versen för, där han säger att Gud är densamme, den helige ånden är densamme, kroppen är densamme, allt det här som Gud ger, det ger han för att det är en kropp som ska fungera och att allt det här är ment att virke till att den kroppen får gjort det kroppen ska göra. Så vi kan ju tänka oss liksom en fot som börjar operera på egen hand, det kallar vi en sjukdom, ikke sant? Ett eller annat, men när det här fungerar samman och när det fungerar samman till att man har något man ska göra och så arbetar vi samman, då blir det mening. Och det är det Paulus säger här, att det är en kropp. Ja, ulike funksjoner. Han sier ikke det om ulike funksjoner fordi at vi skal bli eksklusive og si at det her er min oppgave, jeg skal bare gjøre det. Nei, det er ikke poenget. Poenget er at vi skal skjønne at vi er en del av en helhet. Poenget er at vi skal gi rom for hverandre og skjønne at de andre også er like viktige, og at vi sammen skal tjene Gud, sånn at de nådegavene og det som Gud gir oss bidrar til at Gud som er virksom og gjør alt i alle, at det han gir oss tjener til det gode for oss alle sammen. Amen. Och så har jag bara lyst att så komma si någonting om att där är något med en sån nådegavebaserat tjänstefokus som jag av och till har mött som är något lite missförstått. Och det är där man på en måte blir, du avgränsar det. Du har en nådegave, du har en uppgave, du har något du upplever som din tjänste, men du, och så säger du att jag ska bara göra det. Låt oss si att det är att förkynna då. Så säger du, det är bara det jag ska göra. Jag är bara kallt till att förkynna. Och så tar du inte del i praktiska uppgifter, tar inte del i någonting av andra, för mitt kall det är det och jag måste vara tro emot det. Det är sån missförstått. För det är inte det det handlar om. Det handlar om är att vi ska vara tro i det som Gud har gett oss. Men det handlar inte om att vi bara ska göra en ting. Nej, kroppen är poängen. Så hvis vi tar ett exempel ifrån Bibeln med en sån tankegång. Så den barmhjärtige samaritan, det är säkert någon av er som har hört mig säga det här för. Men hvis vi tar en sån tankegång in till i historia om den barmhjärtige samaritan. Så kommer vi ut med en ganska intressant konklusion. Då kommer vi ut med följande. Prästen och leviten hade ingen barmhjärtighetstjänste, men de hade ett kall till tempeltjänste. Därför var de tro i sin tjänste när de gick förbi. Men som samaritan, han hade en barmhjärtighetstjänste, så han gjorde det som han var kallt till. Det blir ganska vanvittigt hvis vi drar det in och ser. Men det är faktiskt inte så fjärnt, för att av och till så upplever jag att folk har en sån, nej, det är bara det här som är mitt kall, så jag ska inte göra andra ting. Så grunden till att de tar upp de här tingen idag är ju för att, inte för att det är en kännepreken, men det är för att vi tränger bara att bevisstgöra varandra. För att det som jag ser är ju att vi har alltid, och jag tänker för min egen del också när jag går in i sånt, att vi har alltid något att gå på och tränger att bevisstgöra oss själv in i hur tänker vi, hur ser vi. Vi upplever att ting inte alltid fungerar helt som det ska. Du kan se ting som inte blir, ting som inte blir löst, ting som du tänker det här borde varit annorlunda. Och så finns det där en balans emellan. Jag ska bara bli styrt av alla de här behoven och bara springa runt och lösa dem, eller ska vi tjäna utifrån den nåde och de nådegåvan som Gud har gett? Svaret är ja. Vi ska bägge dela, och det här vi tränger liksom och bli bevisst på balansen i det hela och se hur är det behov. Se hur är det, vad är det för någonting vi kan bidra med in? Och hur är det nåden som jag har? Och som Paulus sa det, att han jobbar för att hjälpa var enkelt fram till modenhet i Kristus. Vilket verktyg brukte Paulus till det? Jo, han säger, jag gör det med den kraft som Gud har gett. Ikke sant? Så här är liksom nyckeln. Bruk det som Gud har gett in i de tingen som vi ser som vi tränger att få löst. Och ha hela tiden det att Gud är kilden in. Av och till, och kanske särskilt när det gäller praktiska ting, så kan det vara så att vi har ett sånt, det är inte så åndelig. Och det kan vara slitsomt. Och vi kan føle att någon andra borde gjort. Och den typen ting. Och så blir ting så tungt. Och då är det vi tränger att vara bevisst. Känner vi Gud med det vi gör? Eller tänker vi bara mänskligt? Inte sant? Så att det är det som är poängen i det här, att vi måste dra in det som Gud ger oss. Att vi hela tiden brukar det in i det som är behovet. Är du med mig? Så jag hade noterat mig här en sån liten illustration, alltså, för jag bor ju i block, nytt som bor i borättslag. Och där har de byggt sedan vi flyttade dit för 4 år sedan, och nu har jag det rätt ut för hemmekontoret mitt, så jag må ju passa på att jag får gjort jobben min, för jag är ju så intresserad i allt som sker på den byggeplatsen. Men där har de någon sån svära byggekraner. Och så är liksom för att jag liksom tänkt på det här byggekran för en fenomenal uppfinnelse. Det jag liksom tänker, hur byggde man sådana hus? Hur lång tid tog det? Nu bygger de ett svärt som borättslag med flera hundra lägenheter på 2 år. Ifrån de sätter spaden i jorden att folk har flyttat in. Så tänkte, hur lång tid tog det här för de fick sådana kraner? Ville de klart att bygga det här utan det? När jag ser liksom hur vanvittigt effektivt det är. När du kan ha en kran som bara lyfter och har långa armar och kan nå och placera ting där, flytta ting. Alltså jag ser de sanker söppel i sådana där container. Så kommer bara krana, plockar den här upp och bär mot. Så tänkte det där hade tagit dem ett kvarter för att rulla den här bort och få den ner. Alltså allt enormt effektivt. Så tänkte jag, men hade den här krana bara stod för sig själv liksom och lyfta och göra alla de här tingarna, så vill jag bli lika imponerad. Jag ville ju bli lika fascinerad över alla de möjligheterna till den krana. Men det ville ju inte varit någon effekt utav det som den krana blev brukt till. Så krana är till för att bygga. Inte för att fascinera Torfinn Myhre. Och det är sån vi må tänka. Så när nådegavan kommer på rätt plats, så resulterar det i att Guds nåde blir frigjort emellan oss. Och det är det vi önskar. Så då tar vi med ett vers ifrån Peters brev här, där han säger att tjän var andra. Och jag vill undersöka det här med var andra, för det att vi kan av och till bli lite underliga och så ska vi bara tjäna Gud, men för att tjäna Gud så må vi tjäna var andra. Så tjän varandra, var och en med den nådegave han har fått som gode förvaltare av Guds mångfaldige nåde. Gode förvaltare. Ikke sant? Vi har fått någonting och det är inte sån alltid gudomlig inspiration och sån att du alltid gör akkurat det Gud talas gör nöjaktigt. Nej, Gud har gitt oss något och vi är förvaltare av det som Gud har gitt oss. Så fokus i det här är inte vår egen, alltså tjänsten vår i sig själv, men den är att vi brukar det Gud har gitt oss för att tjäna de andra. Och så ska vi se på lite på det som är kall och uppdragsdreven. Och nu kan det ju vara att någon av oss tänke på kall som en del av det jag nettopp har snackat om. Alltså liksom att kall och tjänst hör hemma i den nådegave-kategorien och sånt. Men i min indelning så gör det inte det. För att jag finner i Bibeln att Bibeln snackar om kall som något som icke bara har i sig det här med nådegava och den andliga delen. Men Paulus för exempel, han hade ett kall till att vara en apostel. Det kallet var ett uppdrag. Och det uppdraget var att vara en budbringer av det som Gud hade sagt. Och bringa det ut och proklamera det runt överallt och fortälla folk. Det finns en konge i himmelen som har gett följande befallning. Det är han som är konge och som härskar. Så som man sa i Aten, visst du husker det, så säger Paulus att i tidigare tider så har Gud bärt över med allt det som folk har hållit på med. Men nu efter att han sände sin son, efter att Jesus kom, så befaller Gud om att alla människor, uansett hur de befinner sig, ska adlyda han. Och så snackar han om frukten av det hela som är att det kommer rättfärdighet på jorden, ikke sant? Så det var det uppdraget som Paulus hade fått, det var att proklamera det här budskapet. Och när vi läser igenom apostlarnas gärningar, det livet som Paulus levde, så finns vi att han hade skibbrud, så finns vi att han var ute och gick, vi finns en massa, och hvis du läser bakom allt det här och börjar tänka igenom hur som administrerade de allt det här, hur som fick de ordna mat, hur som fick de löst alla de här praktiska tingen, jo, implicit så var det bara en del av det uppdraget. Sant? Så det var inte bara att fly in och preka i en konferens och fly ut igen och tillbaka för att så förbereda sig till att fly över till nästa konferens. Nej, vi ser sån idag går det an att tänka sig det. Men den tjänsten som Paulus och de hade var helt annorledes. Den hade med sig allt det som hade med det här livet att göra. Så uppdraget var få budskapet ut. De mötte en massa hindringar och praktiska utfordringar och motstånd. Allt det här hörte med i det uppdraget som de hade fått och de måste hantera det. Så vi ser här att Paulus själv levde inte i en sån andlig bubbla där han bara skulle göra de tingen som var som han kunde ha definierat som sitt kall. Nej, han skönte att det kallet har med sig en hel del andra ting och allt det här är en del av det kallet. Det andra som jag vill säga om kall här det är det att vi tänker ofta på vilket kall har jag över livet mitt. Vad har Gud kallt mig till? Men vi vet att helt ifrån Abraham av så kallte Gud sitt folk och gav dem ett kall som ett folk. Ikke sant? Det var inte Abraham som fick ett kall för Abraham, men det var Abraham som fick ett kall för hela Guds folk. Så därför gick det i arv och alla som kom ut ifrån det här, de var en del av det kallet. För det var ett fälles kall. Och det kallet refereras till genom hela Guds ord. Så refereras det till det kallet som de hade. De var helige, de var utvalgte. Så helige, det betyder att de var kallt ut ifrån den här världen för att vara noe för Gud. Så kallet var fälles. Och Paulus sitt kall när Gud sa när de var i Antiochia så kom en helion och talade och sa ta ut för mig Paulus eller Saulus och Barnabas till en tjänste som jag har kallt dem till och så la de händerna på det och så sände de dem ut. Men de drog inte ut till en något som isolerat blev ett personligt kall. Nej, det var en utsändning ifrån ett fälles kall till att fungera i ett fälleskall, men de var utsända för att göra någonting, men kallet deras hade sin tillhörighet i ett fälleskall. Så individualismen finner vi aldrig när vi går till Bibeln och läser om kall och utvälgelse. Allt sättes in i vi är en del av en helhet. Varför är det här viktigt? Jo, det här är viktigt för att vi tränger att förstå det in i de, konkret i de menighetssättningarna som vi lever. Nu har vi ju dessvärre den situationen i Oslo och i Norge och i hela världen och har haft det i allt för lång tid att menigheten är splittad upp i olika kyrkesamfund och sånt. Så att man kan hoppa emellan menighet och allt sånt. Det är ju inte sån det skulle vara och sånt som det var. Det var enten är du en del av den kristna menigheten eller så är du inte det. Visst du är född på ny så är du en del av Guds familj, den kristna menigheten eller så är du inte det. Den valfriheten där hade man inte och skulle inte vara där. Så vi tränger att tänka oss utifrån en sån att vi, det är Guds rike förståelsen att Guds folk är ett folk. Ikke sant? Till och med de som är väldigt oeniga med teologisk, hvis de är, har Gud som far, är de mina søsken. Spiller ingen roll alltså hur oeniga vi är, de är mina søsken. De kan gott mena att jag gör fel, och jag kan gott mena att de gör fel, och jag kan bära det som en kristen bror med respekt, med hjärta för dem, be för dem, men de är mina søsken. Och vi tränger att ha det sinnelaget, alltså ha den bevisstheten i oss. Gud har bara ett folk. Och när vi som hans folk krangler och slåss oss emellan, som Bibeln också säger, pass på när ni krangler och slåss att ni inte ödelägger varandra. Så det var inte något nytt, det är inte något som har skett nu. Paulus kände till det. Det står i det nya testamentet. Så de hade någon fight där också. Men i det hela så må vi tänka, när vi visar för den här världen att vi kritiserer hverandre, vi krangler, vi kjører rettsaker imot hverandre, vi kjører, altså, hva er det da som skjer? Jo, den bønna som Jesus lærte oss å be, la ditt navn holdes hellig, ikke i samsvar lenger med det livet vi lever. Vi fornekter den bønna med livet vårt. Fordi at vi ber om at Guds navn skal holdes hellig, og så det som Peter sier i sitt brev, at dere årsaken til at Guds navn vanæres. Ikke sant? Så vi trenger å ta inn over disse tingene og tenke, hvordan skal vi leve på en sånn måte at det Guds navn som blir æret i alle ting som vi gjør? Vi med? Halleluja. Ja, så skal jeg bare ta en liten sving innom en situasjon. Det står i Apostlenes gjerninger kapittel 6. Skal vi se om jeg finner det her. Der. Det er når apostlene i Jerusalem det ble krangel og bråk mellom noen av de her folkene. Det var jo flere, mange folkeslag som var der i Jerusalem, og så ble det uoverensstemmelse, og de greske enken mente at de ble dårligere behandlet enn andre, og så ble det konflikter der. Så sier apostlene, for det var jo tydelig at i dag så hadde de holdt på administrert alt det her med matutdelingen og alle sånne ting. Og så sier de at ja, men det her går ikke. Så sier de akkurat det her. At de kalte sammen disiplene, så sa de at det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Og så sier de at vel nu ut 7 som har godt ord på seg, ikke sant? Legg merke til det her. Det her en praktisk oppgave. Det her matutdeling. Så velg ut noen som har godt ord på seg, altså er respektert, anerkjent iblant folk, og som er fylt med ånd og visdom. Ikke sant? Ikke tenk på praktiske oppgaver som bare praktiske oppgaver. Ikke si at nei, det kan hvem som helst gjøre. Nei. Hvem som helst kan ikke gjøre det. Vi må gjøre det med en måte som har integritet. Og vi trenger den hellige ånd til alt det som vi skal gjøre. Og så har jeg bare lyst til å si til det her at det her betyr ikke, vi tolker feil hvis vi tenker at det her betyr at apostlene her sa at det var feil av dem å drive med matutdeling eller praktiske ting. Det er ikke det de sier. De sier det at det er feil hvis vi skal forsømme tjenesten med ord og bønner. Så det de så var det at her kom det en konflikt imellom det som var deres primære oppgave, nemlig å gi folket mat og å be for folk. Så det ble vanskelig å håndtere begge deler. Så da sa jeg, ja, men da må vi prioritere. Ikke sant? Sånn at prioriteringen de gjorde og det som var i konflikt var ikke tjeneste, den karakteren av tjenesten, men det var tida som ble konflikten. Og så skal vi se litt på en sånn behovsdreven tjenestefokus. Og det er en litt sånn underlig greie, sånn rart forhold vi har til det her med, kanskje særlig innenfor karismatiske menigheter, så har vi en tendens til at vi skiller imellom de åndelige tjenestene. Det er veldig åndelig å forkynne og lede lovsang og bønn, mens de praktiske tingene blir bare praktiske. Et symptom på det er det at vi sier at de praktiske tingene, de må vi dele på. Har du tenkt over det noen gang? De praktiske tingene, de må vi dele på. Det er litt rart. Samtidig som vi sier at alt er like åndelig, så tenker vi sånn. Vet du hva jeg tror? Jag tror att på samma måte som det var när de skulle i apostlarnas gärningar där skulle i Jerusalem skulle få löst någon praktiska uppgifter att de sa vi måste ha folk som har vissa kvalifikationer. Och de la händerna på dem och satte dem in till att dela ut mat. Så tänker jag det är ett exempel vi bör ta in över oss och så lyfta upp det med att göra de praktiska tingen. Och verkligen lägga tyngde bak det. Och så tror jag det är något mer och det tror jag går på de av oss som upplever inte upplever att vi har en sån nådegavebaserad alltså sån väldigt tydlig nu håller jag på att säga nådegavebaserad utan att jag menar det men att vi har jag vill säga att vi har bara den praktiska sidan av det, vet du vad? Lägg den framför Gud. Och säg Gud, hur kan jag tjäna det? Hvis jag hela mitt liv kan göra praktiska uppgifter, för exempel med gudstjänsten som vi har här. Hvis någon säger att jag vill stille varenda gång, det är min prioritet för att ordna det praktiska, så är det en gudstjänst. Och jag tänkte jag liksom utfordra oss själv på de tingen. Jag husker en gång jag var i Skien och vi ledde menigheten där och så hade besök ifrån en annan världsdel från en annan kultur där ting är lite mer sånt pastor är pastor med stor P. Och så skulle han som var på besök han skulle låna kontoret där vi hade i menighetslokalet på måndag. Och vi hade haft gudstjänst på söndag och det var hade inte blivit vaskat och ordnat färdigt i lokalet där då. Det var det min gruppe som hade så vi hade full uppgiftsfördelning där och det var min gruppe som hade ansvar för det. Och jag hade av en eller annan grund, jag vet inte varför, men jag var på lokalet där jag hade säkert fri från jobb eller något sånt så jag var där och så började jag att vaska och ordna och han fick helt chock. Gör du det här som är pastor liksom? Så det var helt fullständigt främmed. Men för mig så tänker jag men jag har fått in en sån förståelse i Guds ord att det är helt okej. Okay. Det är en självfölge att jag bidrar med det när jag har anledning till det. Sånt det är inte något skille så för mig så var det när men jag känner Gud med det. Så jag är ju en sån jag älskar att förkynna Guds ord. Jag är upptatt med ordet. Jag har i perioder att leda lovsång för att det så det var ett behov för det. Jag har men jag sitter ju ofta bak där och kör presentation och kan bidra med praktiska ting. För mig är det men känner Gud. Jag vill känna Gud med allt jag gör. Jag vill inte ha någon ting som är det nu min tur, må nu jag göra det då? Varför kan inte någon annan göra det? Jag vill inte ha det. Jag har sagt farväl till det för länge sedan och bevisstgör mig själv på det vägen för förfölelsen kommer ju. Ikke sant? Förfölelsen kommer, du blir skuffad över folk som inte ställer upp. Du blir skuffad över att inte andra ser det samma som du. Så förfölelsen kommer ju. Jag säger nej, jag vill tjäna Gud. Så när jag upplever de tingen så blir jag nej men då kommer den helige ande Torfinn. Du ska känna mig. Och så säger jag men jag bara måste bara lägga det borta. Det här är ju lite sån Marta. Historia om Marta och Maria och Jesus när Jesus säger eller när Marta kommer till Jesus säger du Jesus se systrarna min som bara sitter. Men så jag jobbar och slit. Si till att hon ska komma och hjälpa mig. Och så säger Jesus Marta, Marta. Du strävar med så mycket, många ting. Men Maria, hon har valt den goda delen. Och den ska inte tas från henne. Så det enaste jag har lyst att säga, jag har inte lyst att snacka om Marta, inte lyst att snacka om Maria i det här. Men det jag har lyst att säga, det är inte bry dig om de andra. Vad de gör. Men sörg för att du känner Gud. Skönner du det jag säger? Att la oss bara sätta fokus på att vi passar på att vi känner Gud med ett gott hjärta. in I det som är och inte kritisera andra för att de borde göra det samma som vi. Så lar överlåter vi det till Gud och ta sig av de andra. Och så tjänar vi bara och är välsignade I allt det som vi gör. Peter fick den lektion hos Jesus. Efter att Jesus var stått upp och de hade spist fisk på stranden där och allt var fantastiskt och Peter hade fått liksom den här genresningen efter det fallet när han förnekade Jesus och sagt att Jesus ja jag älskar dig herre och Jesus hade sagt till han för mina lam vakt mina får. Inte sant? Och de här tingen och så går Peter och Jesus bort över och så ser Peter bak och så ser han Johannes där bak så säger han ja men kommer han då? Och vad svarar Jesus? None of your business. Ikke sant? Ikke bry deg om det. Følg du med. Og jeg tror at det en ting som vi trenger å ta inn over oss, særlig når vi I sånne oppgaver der vi opplever at vi mener at andre burde stilt mer opp. Vi mener at andre burde trådd mer til og vært mer deltagende. Legg det bort. Legg det bort. Det hjelper ingen med skyldfølelse og fordømmelse. Men det hjelper at vi alle får det sinnelaget at vi tjener utifra en indre motivasjon. Vi elsker Jesus. Og vi elsker våre søsken. Og vi gjør som Jesus at vi tjener dem som vi før mente ikke fortjente det. For vi tjener ikke utifra utan att förtjäna ting utan den typen tänkning men vi har en tänkning som är sån som Jesus som bara la ner livet sitt för någon av oss hade gjort något som helst som förtjänte det och kanske ända idag är det ingen ting Jesus av det Jesus har gjort som vi kan säga att ja men vi förtjänte det den här världen går runt och säger det cause we deserve it Men vi förtjänar ingenting. Allt är bara av nåde. Och så lär han oss till att det är sån vi också ska leva med varandra. Så inte bli irriterad. Och när du märker att du blir det, jag blir det av och till. Men då kommer den helige ånd. Och så krangler jag lite med den helige ånd. Och så må jag ge han rätt. Ikke sant? Og så har jeg samtidig lyst til å si det at at hvis vi begynner å drives av plikt, hvis vi begynner å drives av dårlig samvittighet, ja, da det noen ting vi må justere på. For det ikke de riktige driverne. Men hva gjør vi da? Jo, vi finner ut hva det vi har nåde til og kan gjøre. Och så är det omtrent som när det står att Herren älskar en glad giver. Så hvis du inte är glad så betyder inte det slut att ge, det betyder bli glad. Och det är sån tänkemåte vi måste ta in. Hvis vi ser att det är någonting I det här som inte där livet vårt är inte I harmoni med Guds ord, så inte håll Guds ord undan. Men bruk det til å justere deg selv. Sånn at vi alltid kan tjene under alle forhold med et godt hjerte, og kan gjøre det med glede. Så Jesus gav oss noen eksempler. Et av de sterkeste eksemplene Jesus har gitt oss, det var når han vasket disiplene sine føtter. Og nå har jeg lyst til å stille et spørsmål. Hvem her kalt til å vaske føtter? Det et lure spørsmål. Men jeg stiller det spørsmålet, fordi at Jesus ga den utfordringen til alle sine disipler. Så sa han, nu har jeg vasket deres føtter, som et eksempel. sånn skal dere gjøre. Det var et eksempel til etterfølgelse. Men det ingen av oss, nesten ingen, kanskje ingen, som har lyst til å rekke opp handa, spør hvem kalt til å vaske føtter. Men det var akkurat derfor Jesus gjorde det, for det var det mest nedverdigende, det var det laveste. Så når vi blir spurt hvem vil gjøre det som ingen vil gjøre, ikke sant? Det det Jesus utfordrer oss på. Det en annerledes tenkning. Fordi at Jesus sier at den som vil være stor skal være de andres tjener. Så vi kalt til å være tjenere. Guds rikes holdninger, de i konflikt med det samfunnet vi lever i. De annerledes. Og derfor så sier Paulus i Romebrevet kapittel 12 og vers 2 det her, at innrett dere ikke etter den nuværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, sånn at dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til, Guds, til glede for Gud, og det fullkomne. Ikke sant? Bruk Guds ord til å rense sinnet, bruk Guds ord til å finne de her tingene vi møter, og la Guds ord rense oss og justere, sånn at vi får en rett tenkemåte, og vit at Guds tenkemåte motsatt og helt annerledes enn samfunnet, enn tankegodset og holdningen i det samfunnet som vi lever i. Så, så konklusjon. Den skal vi dra ifra 1. Korinterbrev kapittel 12. Nei, kapittel 14 og vers 6. Der Paulus sier at hvis jeg kommer til dere, så taler jeg bare i tunge, som jo en av de nådegavene som vi startet med. Så sier han, hvilken nytte har dere av det? At det et veldig godt spørsmål, og en sånn test på det vi holder på med. Hvilken nytte har de andre av det jeg gjør? Er du med? Sånn at vi tenker at vi skal bringe noe inn, og det her har med holdning å gjøre. Ikke sant? Så vi skal være til nytte, og så ser vi her at Paulus her setter det åndelige og det naturlige inn i en sånn, eller han setter det åndelige inn i en sånn hensiktskontekst. Så han sier nådegavene, nådegaver, de overnaturlige, men han setter det inn i at de har en hensikt. Så vi finner, hvorfor skal vi gjøre de tingene? Jo, de skal tjene til någonting. Så vi må bruke gaver, det må gjøres med visdom, og Paulus sier også et sted at profeters ånda profeter lydige, så den der direkte inspiration og at vi gjør akkurat det som Gud sier, han 1. Korinterbrev kapittel 14 har en del sånne praktiske greier inn der som utfordrer litt den tenkningen var der, og forteller kanskje mer det at vi forvaltere av noen ting, og tenker å lære hvordan vi håndterer de tingene sånn at det blir til å bygge opp. Gavene ikke til for selvrealisering, men for å bygge de andre opp. Og så siste bibelvers, det en oppfordring som vi skal hente ut ifra det som Jesus sa, eller som de sa, tenkte på om Jesus når de så at han ble kastet, jaget dem ut av tempelgården og de her. Så husker de på det som står skrevet, at brennende iver for ditt hus skal fortære meg. Og jeg synes det var en passende greie å avslutte med her, med, som en oppfordring, i å få den samme brennende ivern etter å se Guds hus reist. Etter å se det Gud vil ha i fellesskap bli realisert. Sånn at også vi fortæres av når vi ser at ting ikke er det Gud vil ha. Men at vi drives på en sånn måte, og du sier ikke at vi skal lage sånne lærsvøp og begynne å jage folk utenom plass, det ikke det, men det er noe med den der iveren, den der brennende iveren som vi brenner for at Gud skal få det han vil ha. Og så er det det som motiverer oss og driver oss i alt det som vi holder på med. Så tjen Herren og tjen hverandre med glede. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres.